Du lyssnar på OBS i P1.
Nordens ändetänkare som med självklarhet har plats i filosofins historia är Søren Kierkegaard, född den 5 maj 1813. Med sina tankar om den enskildes ångest, val och hopp ut i det absurda betraktas han ofta som existentialismens fader. 5 år senare, också den 5 maj, föddes Karl Marx. Som med sitt intresse för samhällets stora mekanismer och proletariatets resning och kamp snarast framstår som Kierkegaards motsats. Men kanske finns det mer som förenar dem än man först tror. Författaren och essisten Dan Jönsson reflekterar över frågan medan han går i Kierkegaards fotspår i Köpenhamn.
I november 1840 hade Søren Kierkegaard bestämt sig för att hans fästmö, den 18-åriga Regine Olsen, kunde må bra av att hållas på halster ett tag. Det unga parets amorösa onsdagsritual, som några månader hade bestått i brevväxling och då en stunds gemensam högläsning ur pastor Münsters predikningar, hade, tyckte Kierkegaard, börjat urarta i en allt mer opassande erotisk iver från Regines sida. Därför iscensätter han nu en plötslig frysning av deras bekantskap. Onsdagen den 11 november väntar alltså Regine förgäves på ett brev från Søren. Nästa onsdag likadant. Först onsdagen därpå, den 25, kommer den hjärtlös, elak liten epistel som i sarkastiska ordalag uppmanar Regine att inte ideligen vilja omges av en kelsjuk älskares förlipte möllegang. Efter ett kort och får man anta knappast övertygande din SK kommer en sista egendomlig upplysning. Kierkegaard skriver: i detta ögonblick går jag förbi ditt fönster. Jag ser på mitt ur, det betyder att jag har sett dig. Om jag inte ser på uret har jag inte sett dig. Man kan försöka föreställa sig scenen. Kierkegaard som är i sällskap med sin betjänt, som agerar brevbärare, vandrar genom Köpenhamn. Från sin dåvarande bostad i närheten av Nørreport, förbi domkyrkan, en bit längs Ströget, som på den tiden kallades Roten, och ner till Böskäde, där Regine bodde. Man kan förresten upprepa den själv. En regnig torsdag i april traskar jag ner för Nørreport, ut med vimmelskaftet på Ströget, där Kierkegaards skräddare Künzer hade sin butik. Han som kom att dra öronen åt sig några år senare, i mitten på 40-talet, när skämtteckningarna i tidningen Korsaren gjorde Kierkegaard känd som mannen med 2 olika långa byxben. Nu finns här Jack and Jones, Vero Moda och så vidare. Garanterat lika långa byxben överallt. Och Börsgade 66, Regines adress, den existerar inte längre. Knippelsbron över till Kristianshavn är idag en brusande genomfartsled. Jag fryser. Regnet börjar tränga igenom anoraken. Kierkegaard hade förstås paraply. 5 stycken enligt bouppteckningen. Själv har jag inte ens en klocka. Eller jo förresten på mobilen. Med trafiken i nacken försöker jag se scenen framför mig. Filosofen väntar utanför på gatan medan tjänaren går upp med brevet. Hur han avvaktar den tid det tar för Regine att läsa det. För att sen kasta en blick upp mot hennes fönster. Se på klockan 13:21. Om hon står där, annars inte. Vad nu det i så fall skulle vara bra för. Och om han nu överhuvudtaget hade tänkt stå kvar. Det var november. Det kanske regnade. Kanske. Faktum är att den märkliga scenen mycket väl kunde vara hämtad ur förförarens dagbok i Antingen eller, Kierkegaards första stora verk, där han beskriver konflikten mellan 2 motstridiga livshållningar, den etiska och den estetiska. Kierkegaard började skriva på Antingen eller strax efter att han slog upp förlovningen med Regine. av kärlek och moralisk övertygelse, inget annat. Och gjorde ingen hemlighet av att boken reflekterade hans eget liv. Precis som det mesta han skrev för övrigt. Livet igenom närde Kirkegården djup misstro mot det allmänna och objektiva, till förmån för det personliga och subjektiva, som han såg som var och ens plikt att efter förmåga försöka odla. Antingen eller kan läsas som en berättelse om en sån personlig kamp. Johannes Förföraren, som skriver dagbok i bokens första del, lider precis samma kval som Kierkegaard själv i sitt förhållande till Regine. Han förälskar sig huvudlöst i den unga Cordelia, men när han äntligen får vad han vill ha återstår bara tomhet och förtvivlan. I bokens andra del låter Kierkegaard ännu ett av sina alter egon, assessor Wilhelm, dra upp principerna för en livshållning som visar en väg ut ur denna förtvivlan. Att låta livets svåra beslut bottna i ett etiskt överlagt val. Ett absolut antingen eller. Det viktiga är inte, skriver han, vilket beslut man tar. Det som betyder något är att det bottnar i en autentisk och personlig övertygelse. Att man själv verkligen tror att det man gör är rätt. Jag ser många skäl att läsa Kierkegaard idag. Den konflikt han målar upp mellan det etiska och det estetiska, till exempel, verkar ju peka rakt in i en postmodern offentlighet där moral och fantasi, politik och konst ständigt hamnar på kollisionskurs. Likaså tycks hans kritik av tidens framstegstro i avslutande ovetenskaplig efterskrift och den misstro han där utvecklar mot vetenskapens objektiva sanningar träffa vår tids klimatdebatt och teknikskepsis med nästan radiostyrd precision. För att inte tala om den syra han häller ut över den framväxande borgerliga offentligheten i en litterär anmälan. Denna medelmåttans triumf som gjort det ansiktslösa monstret publikum, publiken, till enväldig domare i ett tidevarv präglat av institutionaliserad missundsamhet, av nivellering. Men Kierkegaards förbluffande modernitet handlar nog främst om hans sätt att resonera. I ett språk fullt av drastiska anekdoter och skarpa bilder, och med en subjektivistisk självsvåldighet som aldrig någonsin behöver några auktoriteter för att underbygga sina idéer. Hans originalitet är, kort sagt, enastående. Och det är på något paradoxalt sätt helt i linje med hans tänkande att han hela tiden måste gömma sig bakom dessa eviga pseudonymer. Victor Eremita, Konstantin Constantius, Johannes Climacus och allt vad de heter. Som om han för att utveckla den absoluta subjektiva ståndpunkt han strävar mot blir tvungen att för var gång uppfinna ett nytt subjekt. Bli en annan för att bli sig själv. Men att reducera Kierkegaard till en postmodern civilisationskritiker avant la lettre är förstås att göra det för enkelt för sig. Hans filosofi är trots allt en religiös filosofi. Hans etik, en religiös etik. Det han ytterst strävar efter är att fullt ut förstå kristendomens konkreta innebörd. Helt enkelt få ett svar på frågan hur man bör leva som kristen. Det vill säga hur man som timlig, ofullkomlig varelse förhåller sig till det absoluta. Utan risk ingen tro, skriver Kierkegaard. Att vara kristen handlar om att våga språnget, våga överskridandet. Våga brottet med det objektiva, med den allmänna meningen. Om den så rent av skulle råka vara kyrkans. Här är han ju verkligen ett barn av sin tid. Joachim Garf konstaterar i sin suveräna Kierkegaard-biografi att det är ett ödets spratt att samtidigt som Kierkegaard sitter i Köpenhamn och skriver på kärlekens gärningar sitter Karl Marx, som förresten fyllde år samma dag, i Bryssel och filar på det kommunistiska manifestet. Och visst kan avståndet mellan dem verka svårt att överbrygga. Kierkegaard, som våren 1848 nästan på parkett kunde följa den stillsamma danska revolutionen, hade sin ståndpunkt klar i frågan om demokratin. En folkregering är den sanna bilden av helvetet, skrev han i en samtida anteckning. Det är också sant att kärlekens gärningar till stora delar är en stridsskrift mot ett tidsfenomen han kallar kommunismen. Men Marx och Kierkegaard hade inte bara samma födelsedag. De tillhörde också samma borgerliga europeiska intelligentsia under samma omvälvande epok, den frambrytande kapitalismens. Från varsitt håll betraktade de samma genomgripande samhällsförändringar och kom i någon mening till lika radikala slutsatser. På sätt och vis angriper de ju samma fenomen, det som Marx kallar alienationen, och Kierkegaard alltså nivelleringen. Men strävandet efter ett autentiskt liv är för Kierkegaard ett individuellt och etiskt, där det för Marx är ett kollektivt och socialt projekt. Den jämlikhet som båda hävdar som det högsta goda är för Kierkegaard en jämlikhet i kristen mening, en likhet inför Gud som den troende manifesterar i den kärlekens gärning som heter barmhärtighet. Barmhärtigheten är kärnan i Kierkegaards tänkande, själva förutsättningen för ett autentiskt liv. Barmhärtigheten är för Kierkegaard vad solidariteten är för Marx, den etiska grunden för ett oegennyttigt handlande. Men alltså inte som i manifestet, sprungen ur gemensamma materiella intressen, utan ur den enskilda människans förmåga till identifikation med en annan. Och det är onekligen en ståndpunkt som fortfarande kan vara både radikal och kontroversiell. Kanske är det därför Kierkegaard inte, som H.C. Andersen, har blivit någon turistattraktion. Därför alltså som man inte kan gå in en regnig dag i en butik på Vimmelskaftet och köpa sig ett par byxor med olika långa ben. Men det är också därför som jag fortfarande inte klarar av att läsa vad han skrev utan att bli provocerad. Hans etiska subjektivism, med dess kompromisslösa krav på autenticitet och uppriktighet, går inte nödvändigtvis hand i hand med jämlikheten och barmhärtigheten. Man kan ju också, kära Sören, mycket väl göra en människa illa, bergfast övertygad om att man i någon högre mening gör det rätta. Där jag står på Knippelsbron i regnet och söker ett för länge sedan försvunnet hus bland molnen, skulle jag ge mycket för att höra vad Regine Olsen tänkte den där onsdagen i november 1840.
OBS produceras av Olof Åkerlund på Sveriges Radio i Malmö.